Välkommen att lyssna på Lönepodden, där vi vill lyfta, stärka och inspirera dig som arbetar med löner. Temat i det här avsnittet är lönekonsultrollen. Och med lönekonsult i det här sammanhanget menar vi att man hyrs ut som konsult eller är egen och tar uppdrag som underkonsult. Vanliga frågor som vi på Wise Professionals får från lönespecialister som är nyfikna på att testa rollen som tillsvidareanställd konsult hos oss är: vad händer om uppdragen inte matchar mig? Måste jag kunna flera system? Kan man tacka nej till ett uppdrag? Det här och mycket annat kommer du att få svar på i det här avsnittet. Jag säger varmt välkommen till våra gäster Kristina Rosengren och Emma Gärdebäck.
Tack.
Tack så mycket.
Kristina, du har ju arbetat med löner sedan 89 och i eget företag som lönekonsult i 5 år. Vad skulle du säga är det bästa med att ta uppdrag som lönekonsult?
Det bästa är att det är så mycket varierande. Det är så många olika uppdrag.
Och Emma, du är kandidatspecialist i löneteamet som jag också tillhör här på Wise Professionals. Och du har dagligen kontakt med kandidater till våra löneuppdrag. Jag är nyfiken på vilken är den vanligaste frågan som du får från lönespecialister som är nyfikna på konsultrollen?
Mm. Ja, men jag får ofta frågan när jag sitter i mina samtal, bland annat över vad som händer när sitt uppdrag börjar ta slut. Och där så vill jag verkligen att man ska känna att man känner sig trygg med att man har en konsultchef med sig under hela uppdragets gång, som man har liksom tät kontakt med hela vägen. Många gånger ska sägas också att uppdraget blir förlängt, och det kommer man ju få reda på i god tid, så att säga. Annars så, när uppdraget börjar lida mot sitt slut, så ska man känna sig trygg med att man har sin konsultchef med sig i ryggen, som liksom hjälps åt med att kolla på nästa uppdrag då. Så det är en tät dialog med mig och konsultchefen och dig som lönekonsult, helt enkelt.
Så det är tryggheten som liksom ligger i fokus?
Ja, men precis. Att vi har ett brett kontaktnätverk inom lön.
Mm. Okej, bra. Jag säger också välkommen till min bisittare, Therese de Maré på Know It Insight. Och du har ju också god insyn i konsultrollen. Eller hur, Therese?
Det stämmer bra. Jag är managementkonsult. Så att kärt barn har många namn. Men vi går väl in mer i projektform, för att uttrycka det enkelt. Till skillnad mot hur Kristina kanske jobbar.
Men du är väl bekant med utmaningarna och även fördelarna med att vara konsult.
Det skulle jag säga.
Och mitt namn är Katarina Sand, och Lönepodden gör vi i vanlig ordning i samarbete med SRF-konsulterna och Know It Insight. Kristina, jag vänder mig till dig först. Du är som sagt lönekonsult i eget bolag sedan 5 år tillbaka, och bland de första som auktoriserades 2014.
Ja, det stämmer. Ja, det har gått många år nu.
Många år. Och du har ju byggt upp en konsultverksamhet med en väldig bredd som imponerar. Berätta, vad är det du gör i din konsultverksamhet?
Oj, det är olika uppdrag som jag har. Men jag har haft uppdrag som lärare på Iterums yrkeshögskola i lönehantering. Jag är expert till Draftees frågeservice. Och sen har jag löpande långa uppdrag, ren löneadministration med olika bolag, lite varierande. Och sen mycket punktinsatser, kan vara en gång i månaden, det kan vara vid semesterårsskiftena, eller det kan vara när det händer någonting på avtalet, vi måste göra om någonting kan vara systemrelaterade mycket då. Men så det är många olika uppdrag som jag har.
Och hur har du fått alla de här uppdragen?
Det är nog mycket kontakter faktiskt. Kollegor som har gått vidare i branschen, som också har då tipsat mig om de här olika uppdragen. Kunder som jag har haft i många år har jag kanske haft kontakt med i tidigare arbetssituationer. Så att måste jag nog säga, det är branschens, att vi håller ihop i branschen helt enkelt och ger varandra uppdrag och tipsa varandra om uppdrag som skulle passa.
Och du har varit underkonsult också för oss på Wise.
Det har jag varit.
2 gånger, va?
Ja, det har jag varit. Ett par gånger faktiskt. Olika längd och olika omfattning. Så det, nej, men det har verkligen varit varierande och med uppdragen.
Emma, hur skulle du säga då, som möter kandidater varje dag nu i din roll som kandidatspecialist? Du möter lönespecialister som är nyfikna på konsultrollen. Vad skulle du säga att de är ute efter?
Nej, men det som jag märker i mina samtal med kandidaterna, det är ju att alla, eller många av dem, är väldigt nyfikna på lönekonsultrollens utveckling och vad den är på väg att bli. Att den är mer rådgivande, analytisk, och att det är många som vill vara med i den utvecklingen och också få en sån typ av roll. Och då är ju konsultrollen väldigt bra, för det är ofta, eller många gånger då man tar in en konsult när man är i förändring eller vill utvecklas eller vill effektivisera. Så att av den anledningen är många som är nyfikna på konsultrollen.
Mm. Kan du se någon trend här alltså i uppdragens längd eller typ av uppdrag som vi får in?
Mm. Ja, men det har vi verkligen gjort det senaste nu. Som jag nämnde tidigare, att det är mycket mer projektrelaterade roller som vi får in nu. Man ser över löneavdelningarna, man är väldigt måna i att hänga med i effektiviseringen som pågår just nu, att även löneavdelningen ska vara med i den utvecklingen. Så en sån förändring ser vi absolut, att det är mer den typen av roll, att man är väldigt mån om att få in löneexpertisen till sina organisationer.
Mm. Mm. Märker du också det här, Kristina, i din, för du är ju egen, du söker din egen uppdrag.
Ja, men de uppdrag som jag får, det handlar mycket just om att kanske kunna ta fram information ur systemet och sen vidareutveckla det och ge rapporter vidare in i organisationen från lönesystemet. Så att involvera lön, ja, det ser jag som att det ökar.
Och jag skulle säga att det är ju en annan sak att komma in utifrån också ofta. Man har ju lite andra ögon än de som kanske jobbar i nuvarande linje. Så att jag skulle ju säga att det är oerhört lärorikt för individen själv. Att just se, alltså du möter ju olika branscher. Även om du är i samma bransch så är arbetsgivare väldigt olika. Så på så sätt så är det ju för individen väldigt utvecklande också. Jag kan tänka mig att i och med det så har ju du, Kristina, fått liksom en omvärldsbevakning på ett annat sätt än vad man kanske får om man stannar på samma ställe väldigt länge.
Jo, men så är det ju. Man tar ju till sig vad som finns på olika organisationer. Och frågan kommer ju ofta, men hur gör andra i det här? Hur löser de det? Hur skulle du göra? Och det kan man ju skicka med, självklart.
Mm. Jag ställde en fråga. Jag driver ju ett digitalt lönefika varje vecka. För de som är, där du deltar, Kristina, för de som är ensamma i sin löneroll. Och då ställde vi frågan där, vad var man nyfiken på? Vad skulle vi ta upp här i podden idag? Och då kom det upp det här med hur jobbigt det är, eller är det jobbigt att börja hos en ny arbetsgivare hela tiden? För det innebär när man tar ett uppdrag. Uppdragens längd kan ju vara varierad. Det kan vara 3 månader, 6 månader, 1 år till och med. Så att det är nästan som att man börjar hos en ny arbetsgivare ganska ofta. Man kan till och med ha parallella uppdrag. Hur är det, Kristina?
Jag tror att man måste vara nyfiken och tycka om variationen. Och då blir det inte jobbigt. Utan man ser hellre utmaningen som något positivt. Att man får lära sig, ta del av en ny kultur, företagskultur. Sen så kan man väl också säga efter pandemin så är man inte lika välkommen till arbetsplatsen fysiskt längre som man var tidigare. Och då krymper ju lite det här att träffa andra. Utan då har man ju mest bara kontakt med dem man har jobbat med. När man sitter hemma och jobbar digitalt. Så det, jag tror att jobbar man digitalt och inte ses så på plats, då blir ju inte den här förändringen så stor. Man hittar fortfarande till kaffeautomaten och till badrummet. Och man vet var man ska hänga av sig ytterjackan. Men är man på fysiskt, då är ju alla de delarna också väldigt nya. Och tar mycket energi i början. Så att det är lite både och. Men jag tror man måste vara nyfiken och tycka att det är spännande och kul med lite nya företagskulturer.
Mm. Det krävs en speciell ett förhållningssätt kanske som är ja, just nyfiken, att man är öppen och...
Och vill dela med sig, tänker jag också, av den erfarenhet som man har skaffat sig på andra ställen.
Mm. Men det är ju kul också, för man kliver ju in lite som en expert på ett annat sätt än när man kanske jobbar i linjen. Alltså ibland så är det ju till slut så där så att de lyssnar inte riktigt på en på samma sätt när man har varit länge. Men när man kommer in så här, då blir man faktiskt lyssnad på. För att man är experten eller specialisten. Det är i alla fall hur jag kan uppleva det.
Jo men så är det ju. För man kommer ju in i ett syfte också. Ja. Man har, så är det ju. Mm.
Men om vi tar svara på de här första frågorna som jag ställde då. Och det gäller väl om man är tillsvidareanställd konsult hos oss, Emma. Vilket man kan vara. Så hyr vi ju ut konsulter. Vad händer om uppdragen inte matchar mig?
Nej men... Som sagt så har du ju en konsultchef med dig under uppdragets längd. Så ni pratar ju hela tiden under uppdragets gång. Vad man vill ta för nästa steg och vad man är intresserad av. Så när uppdraget börjar lida mot sitt slut. Och då tar man ju den dialogen ännu mera. För att se vad vi har framöver. Och hur det ser ut där och då. Men som konsult måste man ju ha en viss flexibilitet. Och man känner att man vill och är intresserad av olika arbetsplatser. Och vill kunna se vad det finns för olika möjligheter så.
Mm. Men kan man tacka nej till ett uppdrag?
Ja, absolut. Så tvingar vi inte ut någon på sitt nästa uppdrag. Utan det ska ju kännas bra för alla parter såklart. Så att det gör vi det bästa vi kan. Men sen så kommer det ju vara de uppdragen som är aktuella där och då. Som något av dem så kommer man behöva ta.
Mm. Måste man kunna olika system?
Det är ju bra att man har sett flera system än ett i alla fall brukar vi ju säga. Så att man har den känslan för att komma lite snabbt upp i ett nytt system. Eller snabbt in i ett nytt system. Där så skiljer det sig lite beroende på vad det är för typ av uppdrag. Så att ibland så är det ett akut behov där man snabbt behöver kunna sättas in i en ny organisation. Och då är det ju... Många gånger i ett sånt fall ett krav på att man kan det systemet. För annars så blir det inte bra för konsulten som kommer in heller. Utan då är det bästa att man har sett lite olika system. Så att man snabbt kan komma upp på banan helt enkelt. Men sen så finns det andra uppdrag där det finns en plan för upplärning. Och där man får komma och sitta med någon och sådär. Och då behöver man inte kunna just det systemet.
Och du Kristina, du kan ju, Agda du kör vad vi alla dina uppdrag.
Ja, det stämmer. Jag har ju jobbat i Agda länge. Dels som användare i Agda i många år när jag jobbade med outsourcing. Och sen så har jag jobbat som applikationskonsult på Visma då med systemet Agda PS.
Men det är ingen begränsning för dig att du måste tacka nej till vissa uppdrag för du kan inte systemet?
Nej, men jag blir ofta erbjuden, eller förfrågan ska jag säga, och just om... uppdrag som gäller Agda PS för att jag kan det så väl, men absolut jag kan gärna ta andra uppdrag med andra lönesystem, men det är ju inte då är vägen lite längre till att nå samma resultat kanske, beroende lite på hur uppdraget är förstås, men absolut, det är inga problem.
Jag upplever att just nu i de här tiderna också så pratar man mycket om trygghet, otryggheten i konsultrollen. Hur tacklar ni den? Vi kan börja med dig Kristina. Hur bygger du upp en semesterbuffert? Hur tänker du kring pensionen och tryggheten i dina uppdrag över tid?
Men det är planering kan man säga. Att man bygger upp så att man har uppdrag under en längre tid. Och annars får man ju börja jaga uppdrag helt enkelt om man ser att det är långa luckor eller stora luckor. Sen som du säger, det är jätteviktigt att man har en inkomst som täcker, att man får in tillräckligt med pengar för att kunna betala in till sin egen tjänstepension. Jag har ju andra utgifter också. Jag har ju en administration kring mitt eget bolag. Det ska ju bokföras och jag ska ha en dator, jag ska ha en telefon som normalt sett en arbetsgivare betalar i vanliga fall. Så att man måste ju alltid ha ett täckningsbidrag som täcker just de här bitarna. Mm.
Och hur lång framförhållning har du ungefär? Hur långt sträcker sig uppdragen som du har nu framåt ungefär?
Jag har ju några uppdrag som är löpande tills antingen kunden eller jag säger upp avtalet. Men annars brukar jag tänka ungefär 3-6 månader, lite beroende på hur avtalen ser ut då, hur stora de är. Ju större de är, ju högre sysselsättning det är för min del, desto längre framförhållning måste man ju ha. Mm. Så, och sen har jag ju en del kunder som jag har återkommande punktinsatser på, som jag vet ungefär när de kommer. Och där har vi ju redan nu planerat in för våren.
Mm. Så det är lång framförhållning.
Lång framförhållning, ja.
Men du har ändå valt att hantera en del administration själv. Så bokföringen sköter du själv bland annat? Någon du känner som
det är någon, ja, precis. Jag har lite hjälp med den.
För så kan det ju vara.
Ja, exakt. Det är ju, vissa saker gör jag själv, vissa saker lägger jag bort. Eller har valt att lägga bort. Då. Mm. Och för då kan jag använda den tiden till att jobba istället. Mm.
Mm. Så nu jobbar du i eget företag, men hur är det på Wise Professionals då, om man blir uthyrd genom oss? Vad har vi att erbjuda?
Ja, men framförallt så har vi ju vårt nätverk att erbjuda, att man har den här konsultchefen vid sin sida hela tiden. Och där är vi väldigt personliga i vår process, vilket gör att vi ligger nära och ser liksom hur läget ser ut när det börjar lida sig mot sitt slut i sitt uppdrag gällande tryggheten då. Sen så är det ju värt att nämna att majoriteten av våra konsulter, alltså inte underkonsulter då, utan anställda konsulter, blir anställda hos kunden efter uppdragets slut. Och det är väl också ett fint kvitto på matchningen som vi är väldigt måna om att göra.
Mm. Men just, jag tänker också trygghetsaspekter. Vi har ju kollektivavtal till exempel.
Mm, precis, vi har kollektivavtal med Unionen har vi. Och vi har marknadsmässig lön.
Kan man säga någonting om arvodets storlek? För det har vi också fått frågor om via lönefikat. Man undrar över inkomsten. Om man är 60 år och vill hoppa på nyfiken på konsultrollen. Ska jag våga det? Alltså det är ju ett väldigt stort steg. Vad kan man tänka sig att man tjänar? Kan man säga någonting kring det? Eller det beror helt på uppdrag såklart, eller?
Ja, det skulle jag säga. Det är väldigt brett spann på vad det är för uppdrag som man tar sig an. Så där är det ju egentligen vad det kräver av dig i uppdragen. Så att vi har ju allt från liksom mindre uppdrag, alltså mindre i sysselsättningsgraden. Men till mer projektrelaterade uppdrag som kanske är mera strategiska. Vilket gör att man också såklart kan ha en högre lön. Så det är ett brett spann där egentligen. Sen så jobbar vi ju som sagt med marknadsmässiga löner.
Och vi har allt ifrån juniora konsulter till seniora. Så att hur ung kan man vara? Kan man gå direkt från en yrkesskolutbildning och bli lönekonsult för oss?
Mm. Vi har konsulter just nu som är direkt från IH-utbildningarna. Så vi har kunder som har den möjligheten att ta emot den juniora konsulter.
Och jag tänker att vi har ju individuell lönesättning generellt, i alla fall inom tjänstemannayrken. Så att, jag menar, ja, har du lite mindre erfarenhet så kanske det inte blir lika mycket lön. Har du mer erfarenhet och såklart beroende på uppdragets form. Så jag tror att den ska man nog inte vara så rädd för, att det är sån skillnad mot att jobba i en klassisk linjeroll, tänker jag. Jag förstår att frågan kommer, men...
Jag kan bara tänka mig om ett första uppdraget blir på 3 månader. Då kanske man känner sig lite, oj, vad händer om 3 månader?
Mm. Ja, men jag förstår ju att man behöver en viss planering som Kristina nämnde.
Ja,
de
har egen, men ja. Jag tänker nu om via oss här då.
Ja, och just 3 månader, där brukar det vara underkonsulterna som tar de där kortare uppdragen. Så att vi har ju en medel på 6-9 månader, så det är någonstans där som det brukar ligga på när man går ut som anställd konsult via oss.
Alltså löneyrket har ju förändrats över tid här nu, och konsultrollen i takt med att lönerollen har förändrats. Kan ni ge oss en liten framtidsspaning? Vad är på gång här nu framåt? Vilka trender ser ni? Kristina?
Jag tror att man i vår roll kommer vara mer... jobbar med lite mer som controller kanske. Jag vet att redan idag så har man ju en service mot organisationen, mot chefer till exempel. Men jag tror att det kanske kommer bli ännu mer åt det hållet. Det är också viktigt att organisationen vet vilken information vi sitter på lön. Vad den informationen kan användas till. Lite mer analytiskt kanske. vi kostar ju mycket pengar. Och inte bara vi på lön, eller företaget kostar ju mycket pengar i form av lön. Men hur kan man använda de siffrorna? Varför kostar vi så mycket? Eller, och, så jag tror att man kan, den informationen vi sitter på kan vi bli duktigare på att lämna vidare i organisationen. Sen tror jag att vi kommer jobba mer bredare. Vi kanske kommer jobba mer mot HR, mer mot ekonomi, pension och försäkringar, som jag själv utbildar mig i nu faktiskt på Iterums yrkeshögskola. Pluggar där lite grann. Så service till chefer och i andra funktioner i organisationen. Tror jag, det finns redan idag, det vet jag. Men jag tror att det kanske går ännu mer åt det hållet.
Ja, nej men där håller jag verkligen med. Och det är ju vi alla tillsammans i branschen som är med och bidrar till den utvecklingen också, som du säger, Kristina, att man ser hela kompetensen så att säga. Och det märker vi också att mer och mer nu, att vi börjar få de förfrågningarna där man kan se över liksom förbättringsmöjligheten också på avdelningarna. Så att man kommer in med sin spetskompetens helt enkelt för att driva ännu mer med nyckelmål och synergier.
Sånt som inte löneavdelningen kanske har tid med själva. Då hyr man in en konsult för att utföra den typen av uppgifter.
Ja, och löneavdelningarna får en allt mer och mer central roll i min erfarenhet. Det är kanske för att HR i sin tur också naturligt. De sitter alltid i ledningsgrupper idag och jobbar ofta nära lön. Och precis som Kristina nämnde det här med att där finns ju mycket data, så att analytics pratar ju, och prediktivitet, så att det ser vi också kommer stort. Och i större organisationer även ytterligare tekniskt integrationer är ju också. Så att service och liksom teknisk kompetens.
Absolut, teknik är ju jätteviktigt. Vi ska ju kunna använda tekniken. Att vi kan föra över information till andra företag och organisationer som Skatteverket. Att vi kör med öppna API och den här årliga Svensk Näringslivs rapporten som vi lämnar in nu, septemberrapporten till exempel, att den kan gå via öppet API till exempel. Och den delen kommer utvecklas ännu mera teknik.
Jag är också nyfiken på, Kristina, vilken roll ackreditationen har haft eller har för dig i din roll som lönekonsult när du ska söka nya uppdrag?
Men för mig är den jätteviktig. Dels att jag det är ju ett kvitto på att jag håller mig till dem, att jag följer de lagar och regler som finns. Och att kunderna som jobbar med mig vet att jag har den kunskapen och att jag gör det. Sen är det också viktigt för mig att jag måste upprätthålla en viss kunskap. Jag måste hela tiden ta del av de nyheter som kommer och vidareutbilda mig för att upprätthålla min auktorisation. Så den är ju jätteviktig. Plus att det är ett väldigt bra nätverk att vara en SRF-konsult auktoriserad.
Vad säger kunderna, Emma? Efterfrågas det här? Vill man gärna ha en auktoriserad lönekonsult? Hur viktigt är det?
Ja, men det gör det. Men vi trycker ju också väldigt mycket på det när vi har profiler som är auktoriserade. För det är som Kristina säger, det är ju ett kvitto på din kunskap och att man håller sig ajour så.
Hur ofta är det liksom ett krav från kunden?
Nej, vi upplever inte att det är ett krav, är det inte. Men att som sagt det stärker din profil och att det är ett stort plus såklart.
Kristina, när du möter en ny kund så kanske det inte alltid är en dans på rosor, tänker jag, utan ibland kanske du stöter på problem. Och i vilken typ av problem i så fall som kan du mötas av? Kan du ringa in dem?
Det är viktigt att uppdraget är väldigt tydligt och att vi har tydliga avgränsningar. Vad är det de vill att jag, vad är det jag ska göra när jag är där? Så att inte det helt plötsligt blir att det är mycket mera tid som de förväntar sig att jag ska lägga ner. Då kan det bli problem för att jag inte har den tiden. Eller att då kanske inte heller den överenskomna ersättningen stämmer överens. Utan det kanske är genom att det kan bli andra typer av arbetsuppgifter. Så ett tydligt uppdrag tycker jag är ett sätt att undvika de här.
Mm. Och där sätter du fingret på något väldigt viktigt. Så att man innan, alltså i upphandlingen, där ska man verkligen vara noga med att man liksom har koll på alla de här grejerna innan man börjar. Det är för sent när man har börjat.
Absolut. Mm. Och att det alltid finns ett avtal oss emellan, kunden och mig. Att man inte skriver det sen. För då är det för sent. Så att man är överens om priset, antal timmar och vad uppdraget ska innehålla.
Man kan tänka sig att det lätt sväller också. Att när du väljer på plats, men kan inte du göra det här och det här och det här?
Absolut.
Att sätta gränser kanske också.
Och då är det viktigt att man har satt hur många timmar jag ska vara på plats.
Ja, det får vara styrande helt enkelt.
Det får vara styrande. Mm. Ta tiden slut, så gör den. Då får vi kanske fundera om vi ska skriva om avtalet, om det finns den möjligheten. Sen vet vi ju att konsulttimmar är ju någonting som organisationer gärna inte vill köpa ibland. Så att, speciellt i dessa tider. Mm. Så då, kanske ännu mer att man är tydlig för ens egen skull.
Möts vi också av det här, Emma, med våra kunder? Att när konsulten väl är på plats så visar sig att det är något annat. Eller att konsulten ska jobba ännu mer med någonting som inte riktigt är överenskommet. Och hur hanterar vi det i så fall?
Ja, men precis. Så kan det ju vara. Och där är ju vi den partner som kan vara med och se möjligheterna. Eller hur man kan göra det om man känner att det kanske kommer in en konsult på heltid som inte räcker till. Hur man kan göra den lösningen då. Och där har ju konsultcheferna en väldigt bra dialog med kunden. Vilket gör att vi kan också rådgiva kring det. Om man kan ta in någon konsult på deltid. Eller om man kan lösa det på något sätt. Så att det blir bra för alla parter helt enkelt.
Mm. Och det är väl en trygghet att då kan ni stötta i det. Kristina är ju i de fallen så är ju du själv. Och får ta de dialogerna på egen hand.
Absolut, jag är ju min egen chef.
Ja, precis. Med alla fördelar och nackdelar med det.
Absolut, ja, så är det ju.
Och vem är ofta din beställare? Jag tänker, är det HR eller är det ekonomi?
Jag skulle nog säga att nu för tiden är det HR. Lön ligger ofta under HR nu för tiden, är min erfarenhet. Mm. Det har nog förändrats en del, tycker jag, under åren. Kanske för 10 år sedan så låg ofta lön lika ofta under ekonomi. Men jag tycker inte att det är så längre, utan att det är mer än att det ligger under HR.
Ja, det är min erfarenhet också.
Mm. Ja. Mm.
Hur ser det ut med efterfrågan idag i de här tuffare tiderna?
Nej, men just nu, givet världsläget, så är det klart att det är tuffare på marknaden. Men vi ser ändå att man har ett behov av kompetensen. Och mer av de här, en blandad roll av strategisk och operativ roll. Liksom en hybridroll på det sättet. Så att kompetensen behövs ju och efterfrågan är ju hög. Men nu handlar det mycket mer om läget och budget och vad man kan lägga pengarna
på. Man kan tänka
på.
Sig att om man är nyfiken på konsultrollen och lyssnar på det här så kanske man inte kanske vågar ta riktigt steget just nu. Eller upplever du att det är lika stor efterfrågan på nya, alltså att det är fler, att det är många som vill bli konsulter även nu när det är tufft, eller märker du att vi har färre kandidater också?
Ja, nej, men det är mer trygghetssökande just nu där vi är idag. Sen så går det ju upp och ner i våran bransch, men där vi är idag så är det ju mer trygghetssökande. Men jag upplever ändå att vi har drivna konsulter där ute som vill utvecklas, som vill vara med och bidra i den här framtiden, så att det är en blandning av de två skulle jag säga.
Okej hörni, jag tror nog att det är många som lyssnar på det här som känner att det här kanske jag ska testa på någon gång i mitt yrkesliv. Ska vi gå laget runt för ett sista medskick till våra lyssnare? Vad ska man tänka på? Första, ett hett tips. Kristina?
Ja, men jag tänker så här, vad vill du göra för någonting att man ändå tänker igenom, vad är min affärsidé, vad vill jag jobba med när det gäller lön, vill jag kanske specialisera mig på en teknik eller nya kunder, eller vill jag jobba ute på vissa specifika organisationer, och sen fundera på hur det är, om man vill vara sin egen konsult till exempel som jag är. Då finns ju information på Skatteverket. Det kan man ju börja jobba med nu i dessa lite tristare tider. För vi hoppas ju att vi kommer bättre tider. Och det tar ju tag innan man landar. Verksamt har ju också jättebra hemsidor för er företagare. prata med andra konsulter. Fundera på vad det är jag vill göra för någonting. Och sen spara lite pengar till en buffert om man vill gå var egen. Vi sparar gärna till våra semesterresor eller våra sommarstugor. Det är ju våra mål i livet. Men om jag har ett mål i livet att bli min egen företagare, kanske lönekonsult eller någonting annat, då tror jag det är bra att man har sparat pengar så att man klarar sig i några månader utan lön. Och det jag behöver investera i också innan jag går igång som egen. Jag behöver ju min egen dator, utrustning och telefon och ett bokföringssystem kanske och ett skrivbord som är schysst och sådana saker.
Mm. Jättebra tips för att komma igång. Tack Kristina. Emma, vad säger du är viktigt att tänka på?
Nej, men jag håller med Kristina. Det är ju delvis det är viktigt att tänka på. Sen så är det klart det är beroende på om man ska bli egen eller vanlig konsult, så är det ju olika aspekter att tänka på där. Det jag verkligen vill skicka med där är ju de fina karriärmöjligheterna. Om man är intresserad av det så är det ett väldigt fint sätt att bredda sitt CV på. Att utvecklas inom rollen och få se olika organisationer och snabbt växa i sin roll.
Mm. Jättebra, tack.
Jag tänker också på det. Alltså det är ju oerhört utvecklande även om jag har en lite annorlunda roll. Och inte vara rädd för att man kan ju kliva in och ur rollen. Det är ju, behöver ju inte vara för evigt. Och jag skulle ju säga, just apropå CV, har du jobbat som konsult så är du oerhört attraktiv i linjen.
Mm. Mm. Jättebra. Tack alla för att ni kom idag. Det här släpps ju den 25 november och om bara några dagar så äger vårt stora löneevent Inspiration Lön rum på Oscarsteatern i Stockholm. Det är sjunde gången nu som jag projektleder det här eventet och vi har 628 deltagare, publikrekord. Så att hoppas att några av er som lyssnar har bokat så att vi ses då. Och sen kan jag säga också att vi kommer att ha uppehåll den 25 december, det gör vi ju alltid. Och vi är tillbaka igen den 25 januari på temat Nyheterna på lön 2024. Hej då!
Hej då!
Hej då!